Vad är en stad? Klubbstök eller kvällslugn? Gågata eller biltrafik? Park eller betong? Vad ska staden vara till för? Och för vem? Det här är Filosofiska rummet om meningen med staden. Och här finns Ann Legeby som forskar om stadsbyggnad och Håkan Forsell som är historiker och som har ägnat sig just åt staden. Mycket välkomna hit.
Tack.
Tack.
Och välkomna alla lyssnare. Om jag tänker på idén om staden så är det framförallt som en mötesplats för olika sorters människor och något som skapar nya idéer, nya intryck och uttryck. Men de senaste åren så har det varit en trend där mötesplatser som barer och musikställen stänger för att grannarna klagar. Malmö har inrättat en kulturljudzon där det ska få låta. Stockholm och Göteborg, där kan samma sak bli verklighet. Är det här ett tecken på att synen på vad staden ska vara håller på att förändras? Vad säger Anna?
Ja, men som du säger här så är ju staden en plats för en förhandling och det är ju pågående hela tiden. Så det här hör väl staden till, tänker jag på ett sätt. Vem ska få plats? Vad ska synas? Vilka samhällsgrupper får delta i det här offentliga rummet? Så mångt och mycket är det själva poängen eller idén med staden att möjliggöra interaktion, förhandling och de här processerna om vad samhället ska vara och ta vägen. Och det får vi nog leva med.
Håkan?
Ja, det där med förhandling tycker jag var, det sätter väl huvudet på spiken liksom, om vad det handlar om i mycket när det gäller städer och stadsmiljöer. Det är ju olika verksamheter och olika människor som ska samsas. Och ibland måste det regleras på olika sätt. När det gäller liksom de här exemplen som du tog på barer och musikscener och sånt som stör de boende och det blir konflikter, så är ju det inte någonting som är bara ett Stockholms eller ett svenskt fenomen. Det finns ju till exempel i Berlin. Berlin stad stödjer klubbar och livemusikscener som försöker att bygga om sina lokaler så de ska ljuddämpas eller anpassas till att vara i boendemiljöer. Och i Paris så finns det en målsättning att man ska sänka stadens ljudvolym med 4 decibel under kommande år. Och mycket handlar ju här om trafik, men också om den här typen av nöjesliv, rekreation, annat som kan liksom på något sätt vara i konflikt med lugn och ro för de boende.
Men att det är just i den här förhandlingen som vi ser och att människor inte vill ha de här liksom ljudande mötesplatserna nära in på sig i många fall. Jag menar, är det ett nytt sätt att se på staden? Har människor blivit mindre toleranta för den här sortens ljud? Eller?
Ja, men på ett sätt kan man ju säga att toleransen kanske har minskat något. Men jag tror också att det just måste prövas och utsättas för de här olika delarna. Och det är ju där som stadens offentliga rum också är en sån fantastisk spelplan för just de här förändringarna i attityder, normer och så småningom blir det nya värderingar eller andra värderingar. Och jag kan tycka att det är nyttigt när vi hela tiden prövar olika saker och behöver komma överens. För att det är ju så att människor med olika behov, bakgrund, verksamheter, aktiviteter behöver samsas i staden. Man kan inte göra två saker samtidigt alltid, utan då behöver man turas om eller förhandla om utrymmet.
Du pratar om att det här kan leda till nya värderingar då. Är det det vi ser? Är det en utveckling av nya värderingar kring staden?
De här typerna av konflikter har alltid funnits. Om man tittar tillbaka historiskt, om man tittar på den stora industristaden, så var man ju till slut tvungen att ha en zonplan eller zonindelning helt enkelt, för att det vart djupt problematiskt, inte bara när det gällde ljud utan hälsa överhuvudtaget, att blanda fabriker med bostäder. Så att det här har liksom reglerats. Och bara som ett exempel, fastighetsägarna som byggde hyreshusen i Stockholm på det gamla Rörstrandsområdet i Vasastan, där stod ju liksom en gammal porslinsfabrik tidigare. Det var i början av 1900-talet. De var kanske de första som lämnade in en så kallad hälso- och miljöklagan till Stockholms stad för att området ansågs av dem vara helt olämpligt att ha fortsatt fabrikstillverkning i när man började satsa på bostäder. Och det här är liksom bara ett par år in på 1900-talet. Så att den här konflikten dyker upp hela tiden skulle jag säga.
Om vi pratar om vad som är en stad, alltså för att städer kan ju se väldigt olika ut. Det finns ju allt från Nyköping till New York, det är centrum, förort. Vad pratar vi om när vi pratar om staden?
Det där är jättesvårt att svara på. Det beror på vilket sammanhang man är, och geografiskt, var vi är någonstans. Det beror också på var vi är någonstans i tiden. Men jag vågade mig på en definition en gång. Det var så att staden är inte ett mål eller ett syfte i sig, utan staden är ett medel, det är en form och det är ett verktyg för att uppnå tillväxt och stabilitet. Samtidigt så finns det seglivande funktioner av vad staden, den ideala staden skulle kunna vara, den stad man vill flytta till och leva till, som kanske inte stämmer överens med den staden man faktiskt lever i.
Anne, vad skulle du säga, vad är en stad?
Ja, men i någon slags grundlig mening så kan man väl säga att det är en koncentration av människor och verksamheter. En plats för samhälleliga, politiska, ekonomiska och mellanmänskliga relationer. Och där vi kan ha interaktioner, transaktioner, att koncentrera oss. Och därmed kommer ju också en specialisering. Någon ska kunna ägna sig åt stadsbyggnad, någon åt förvaltning och en tredje att vara specialist på glasögon. Alltså det här, vi behöver en viss koncentration för den här typen av specialisering eller arbetsdelning. Och det är också det att bara rodda runt hela samhället på något sätt kräver att vi kan ha ett utbyte. Så det är ju någonting som är väldigt viktigt och vi också kan dela på resurser. För det handlar ju också om att vi behöver ju inte ha en uppsättning av allting oss själva, utan genom att vi kommer samman så kan vi plötsligt ha saker som vi använder bara då och då. Det kan ju vara allt ifrån byggnader eller kollektivtrafik eller sådana saker som gör också att det blir en möjlighet att ha en kollektiv nytta av olika resurser. Vilket med dagens perspektiv också är lätt att koppla till en slags hållbarhetsidé.
När ni ser staden framför er, vad ser ni då?
Ja, jag tycker att det, framförallt när man tänker på städer så tänker man ju på människorna, livet, det som händer, aktiviteterna. Men jag vill ju gärna också se att själva den byggda miljön är ju själva spelplanen där allt detta kan äga rum. Och den här är absolut inte en neutral bakgrund, utan hur vi gestaltar, strukturerar och formar staden så ger vi också förutsättningar för vilket liv vi kan leva där. Vi strukturerar gångflöden och därmed också vilka som möts, vilka som inte möts, vilka aktiviteter som ser varandra och inte. Hur vi blir presenterade samhället. Så om jag bara rör mig genom en stad så kan jag ju ganska lätt förstå vad just det här samhället eller den här staden anser vara viktigt. För det är ofta placerat på första parkett, som vi säger ibland. Alltså, lätt tillgängligt, synligt. Det är ju också en manifestation av rätt i staden eller makt i staden. Vad som hamnar var i staden. Så där är ju stadsbyggandet och samhällsplaneringen en väldigt viktig komponent att forma förutsättningarna för hur vi kan leva och verka.
Håkan, jag vet att du sa innan till mig att den gamla industristaden från förra sekelskiftet är på något sätt urbilden för staden.
Någonstans så är den tidiga industristaden i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet, som man förknippar liksom med Paris, med Berlin, med Wien, med Budapest, boende i kvartersmiljöer, där det finns en mängd olika klasser och sociala grupper som liksom blandas, och just som man säger att man ser varandra. De offentliga miljöerna, att man får syn på vilka som tillhör samhället. Det tror jag är en väldigt stark idealbild för hur man tänker sig liksom en stad. Framförallt då från ett slags västeuropeiskt perspektiv, ska jag säga. Om man skulle fråga någon från Sydostasien kanske det skulle vara en helt annan form. Men det märker man också hur den återkommer som någon slags råmodell för hur man ska bygga städer. Inte minst när det gäller täthet och rörelse och kvarterstadsmiljöer. Trots att det sen i verkligheten kanske inte alls ser ut så när man väl liksom får någonting på marken. Men som ideal tror jag att den fortfarande är extremt stark.
Ja, men här kan vi ju lägga till, det är ju precis som du säger här, att nu har vi kanske en vurm för det som vi tycker är, vi kallar något för stadsmässigt, och då blickar vi tillbaka till den här kvarterstaden. Men då kan vi ju komma ihåg att det var ju inte så poppis kanske i början av 1900-talet. Då såg man problemen, det var trångboddhet. Det vanligaste hushållet i Stockholm bestod av 6 personer. Man kanske delade en etta som var en av de vanligaste lägenhetsstorlekarna. Det var dass på gården och inte rinnande vatten på ganska många av bostäderna. Och då kan man ju se hela tiden hur stadsbyggandet och samhällsprocesserna reagerar. Så vi har en situation, det finns problem och så vill man lösa det. Och både genom regler, byggregler, men också idéer om hur en framtida stad, ett framtida samhälle ska se ut, så börjar man successivt förändra. Och vi kan ju se att tanken har ju varit att en medveten tanke som vi också har lyckats med har ju handlat om att glesa ut staden. Så en liksom protest mot den trånga, överbefolkade staden blev att vi dels expanderade geografiskt. Vi tog alltså mer mark i anspråk samtidigt som att vi minskade bebyggelsetätheten. Och om vi pratar många av de moderna förorterna så är de en fjärdedel så täta kanske jämfört med innerstadsmiljöer. Och det är ju en väldigt radikal förändring som vi har gjort. Plus att vi då har fler kvadratmeter per person, så vi befolkar den byggda miljön mycket glesare. Och allt detta sammantaget gör ju att vi hamnar i en helt annan stad.
Som jag förstår det så ligger den där utvecklingen med utglesning bakom en del av de problem som man ser idag.
Och det här är ju intressant för att omvärldsanalysen förändras ju över tid. När vi bygger den här glesa staden så var egentligen transporter inte något större problem. Man löste det med spårbundet. Bilsamhället kom ju in. Man tänkte att det var ju enkelt och smidigt att åka bil överallt. Vi behöver kanske inte ens kollektiva lösningar. Och sen kommer andra verkligheter, en miljöförstöring på 60-talet. Vi ser utsläppen, vi ser problemen. Och då plötsligt var ju det här kanske inte den bästa idén. Och sen dess har vi då försökt att gå tillbaka till att komma till en stad där vi kan dela resurser i större utsträckning, gå och cykla och kanske åka kollektivt. Som idag är stora utmaningar med klimatförändringarna.
Skulle jag komma in på den här då lite mer kanske filosofiska frågan som du var inne på förut, Håkan, tror jag, när vi pratade om vad staden är. Vad ska vi ha staden till? Vad är meningen med staden? Du sa då tillväxt och stabilitet. Mm.
Det är ju en jättestor fråga, men man skulle väl kunna koka ner det till att städer strävar efter att skapa överskott. Särskilt i form av kulturell och ekonomisk diversifiering och produktivitet. Men sen kan man ju se att städer har väldigt olika former och har haft det under historiens gång, så att säga. Under en lång tid, när vi pratade om början på 1900-talet eller sekelskiftet 1900, så var det ju ganska tydligt att staden var en ny samhällsform. Den till och med födde nya vetenskaper. Liksom hela sociologin är ju tillkommen på grund av att man studerar den nya samhällsformen, storstaden. Det fanns så mycket nytt att upptäcka i relationen mellan människor, den ökade produktiviteten, ansamlingen av både ekonomi och människor. Så att man liksom, det bildades ett helt eget kunskapsfält. Under den tiden så har ju staden en väldigt tydlig form. Man skulle nästan kunna säga att den har liksom som murar. Alltså det här är staden. Men om vi tittar på vad städer gör idag, eller vad som förbinds med städer idag, så är det mycket mer liksom utspritt. Och det handlar ju om att många av våra verksamheter har tagit sig in på nätet. Inte minst. Men vi har också liksom urbaniteten och människor och verksamheter i staden använder sig av andra landskap och andra verksamheter för att liksom få till den här överskottet och liksom få ekonomin att fungera. Man brukar prata om den utvidgade urbaniseringen, alltså att det är en mängd andra landskap, arbetskrafter, resurser som tas i anspråk för ett urbant samhälle. Och då har man, kan man se, det finns ju en mängd där man inte riktigt vet om man pratar om ett urbant, en urban plats eller om det är någonting annat. Någon sån här mellannivåer, vad är till exempel en flygplats? Vad är logistiska landskap med GPS-master? Vad är liksom monoagrara jordbrukszoner? Vad är återvinningscentraler? All den här verksamheten sipprar ju in i liksom ett urbant levnadssätt och en urban ekonomi.
Mm. Och där kommer vi liksom tillbaka lite igen till vad staden är för något. Ja. Det kan vara något så utspritt. Men Anja, skulle fråga dig också, vad är meningen med staden?
Ja, men jag kan väl haka på där att staden gav ju förutsättningar för helt andra solidariteter eller sammanhang. Och ska vi lösa samhället tillsammans så måste vi på något sätt interagera och på något sätt samarbeta. Och här tänker jag att det blir ett nytt sätt. Det blir nya sätt, nya former av samhälleliga gemenskaper. Men det är ju också det att för att kunna förändra och utveckla själva samhället så behöver vi komma ihop. Vi behöver bli en helhet på det sättet. Och det är väl här som det har blivit nya villkor. Hur vi skapade samhörighet i ett samhälle såg annorlunda ut i byar eller i andra typer av samhället, och i städer så noterade man ju att här är andra logiker som gäller. Här behöver vi kunna leva med främlingar jämsides med de som är väldigt olika, men vi måste vara civiliserade och acceptera varandra och just låta alla de här olika, man kan säga rösterna, men det handlar ju inte om att vi nödvändigtvis måste prata med varandra, men de här, att vi kan få finnas på samma plats, just för att det också är det som kan driva en utveckling. Vi måste göra uppfinningarna, vi måste ställa om samhället eller klara av att producera det vi ska producera.
Och nu ska det handla om vad som skapar det här stadslivet som så många dras till. De senaste decennierna har det urbana livet lockat med sin mix av kultur, rörelse och utbud. En person som har haft och har stort inflytande på diskussionen om vad det är som skapar den attraktiva staden är den amerikanska journalisten Jane Jacobs. 1961 skrev hon klassikern Den amerikanska storstadens liv och förfall, där hon protesterade mot rivningar och modernitet och såg kvaliteten i gamla kvarter som Greenwich Village på Manhattan, med blandningen av verksamheter och människor som möttes på gatan. Jane Jacobs idéer om vad som gör staden attraktiv, på vilket sätt är de intressanta och relevanta idag, Ann?
Ja, men här finns ju väldigt mycket, även om hon verkade i en annan tid med en annan omvärldsanalys på den tiden. Men det som framförallt hon lyfter in, det är ju att det är så oerhört en hög komplexitet i våra städer. Det är väldigt många olika verksamheter och aktiviteter som behöver samsas, men också möjliggörs just av att vi är på samma ställe. Det uppstår en ordning ur den här mångfalden och ur variationen som blir på något sätt självorganiserande. Och det är det som på något sätt staden kan regissera. Med den här koncentrationen, med den här tillräcklig täthet av människor, så uppstår den här andra typen av möjligheter just för kanske arbetsdelning, specialisering och så, som den moderna staden bygger på och behöver ha för att kunna fungera.
Kan man säga, beskriver Jane Jacobs, fångar hon det som på något sätt är liksom den attraktiva stadens själ eller
ja,
den här blandningen?
Jag skulle säga, för att liksom hänvisa tillbaka till när jag pratade om den gamla industristaden, alltså det är hennes miljö. Förutom det som Ann sa, så tycker jag det som är intressant med henne, det är just att hon är så respektlös mot ideologier under den tiden. Alltså hon, sådana fasta positioner som kunde finnas både inom akademin och inom stadsplaneringen. Utan vad hon gör är att hon visar att det finns den egna kroppens erfarenheter. Det finns liksom observationer man kan göra i vardagen som berättar någonting om någonting nästan organiskt ordnat. Som hennes uttryck till exempel, eyes on the street. ett helt kvarter av främlingar kan fortfarande verka som en trygghetsskapande liksom, kraft för till exempel barn som bor bland butiksägare och boende. Liksom, den täta miljön där det finns eyes on the street som på något sätt outtalat sätt håller en moralisk balans, liksom ser till att skydda från faror i närmiljön. Fast de kanske egentligen är främlingar för varandra, så är det som att man liksom ingår i en slags ordlös gemenskap. Sånt där tyckte hon väldigt mycket om att studera. Vad hon inte själv kunde se naturligtvis, för att som Ann sa, hon lever ju under sin tid med sina förhållanden. Det är ju att den här äldre miljön, med en lägre täthet och med markrestriktioner till exempel, skulle komma att bli så exklusiv och uteslutande för låginkomsttagare. De kvarteren som hon studerade på Manhattan är liksom helt obetalbara nu. De är så attraktiva för en överklass så att det finns liksom knappt någon jämförelse.
Och det är den här utvecklingen som vi brukar kalla gentrifiering, där liksom väldigt attraktiva stadskvarter leder till att befolkningen byts ut för att priserna går upp.
Och det har att göra med en urban renässans, att säga, när liksom först de anglosaxiska städerna på 60-talet och sen de europeiska liksom återvänder och hittar de gamla miljöerna. Också fixar till dem, ska jag säga, apropå det här med utglesning. Alltså det finns en förberedelsefas. Det är inte de slummiga miljöerna från liksom mellankrigstiden eller så som man flyttar tillbaka in, utan saneringsarbete som har pågått i hela Västeuropa har ju glesat ut bakgårdsbebyggelse, liksom skräphus, kåkar och liknande, så att det finns en liksom en mer, det finns mer yta, men det ser ut som att det är den gamla staden, så att säga, till dess kulisser.
En sak som jag tycker gör Jane Jacobs relevant även i våra dagar, det var ju att hon reagerade mot den här förståelsen av staden som något väldigt enkelt. Det hon verkligen såg som en poäng var ju att de boende till exempel i ett område kunde ha sina relationer, utveckla sina relationer och hade en roll på de här platserna. Och de som var verksamma eller kommer som besökare, de tittar på ett annat sätt och reagerar på andra saker. Och de för också med sig värderingar, attityder, normer från andra delar av staden. Och det var det hon menade, att det här blir en informell kontroll som då både görs av de som bor där, de tittar på sina grejer och håller efter det de tycker är viktigt, men också hur viktigt det är att staden som helhet då, att man har ett utbyte mellan stadsdelar. Den som arbetar där kanske reagerar på något annat, om det är skräp eller något är trasigt, så här ska det väl ändå inte se ut, medan den boende kanske tycker att det är väl så det alltid är. Men hon reagerade ju också mot de stadsbyggnadsmodeller som på den tiden trodde att man skulle stärka den lokala gemenskapen genom att utestänga alla andra. Så om vi bara stänger in folk i lagom av stora grupper, så kommer banden bli så oerhört starka däremellan. Men hennes protest mot detta handlade om att det blir inte svårare för mig och min syster till exempel att utveckla ett starkt band om vi samtidigt ser massa människor som vi inte känner. Och det där tror jag är väldigt viktigt och kan ge oss någonting även för dagens stadsplanering. Och inte minst är ju detta något som Torsten Hägerstrand utvecklade. Som jag tycker också är väldigt...
Han är något så fascinerande som tidsgeograf, tror jag.
Ja, precis. Mm. Nej, men jag tycker den är alldeles central för vad staden gör. Det här med både stadens funktion och vad staden har för roll. Han hittade på ord som samtidigt varande och samrumslighet. Och vill just beskriva mycket av det som Jane Jacobs också har varit på. Den här, Torsten Hägerstrand kallade för tillvaroväven. Just genom att alla de här sakerna överlappar varandra, vi korsar varandras spår. Och då befinner vi oss i samma fysiska rum.
Vad pratar de för rum då, om man ska konkretisera?
Ja, om vi pratar stadens rum. Jag kan gå på en gata någonstans och jag stöter på, jag ser andra människor med annan bakgrund, och på ett lågfrekvent sätt så blir ju detta vi. Det här är Göteborgs identitet eller Malmös identitet eller Stockholms identitet som summan av allt det där. Och därför är det så viktigt att vi också har tillträde till stadsrummen från många olika samhällsgrupper.
Segregationen är ju en jättestor fråga idag, inte minst politiskt. Är det så att segregationen är större idag än tidigare historiskt, Håkan?
Det tråkiga svaret på den där frågan är ju, det beror ju på hur man... var man är någonstans när man väljer sina exempel. Segregation historiskt har ju varit alltså, definitiv och brutal på ett sätt som vi inte skulle känna igen. Ett väldigt känt sånt beslut var ju till exempel när den venetianska republiken 1516 beordrade alla judar i Venedig att begränsa sig till en liten ö i norra kanten av staden. Och portar uppfördes på två ställen och de skulle låsas vid solnedgång. Anledningen var alltså att skydda den övriga befolkningen från judisk närvaro. Och det är ju avskiljandet ifrån gruppen. Det är ju det som liksom segregation egentligen betyder. Att man tar bort någonting från den majoritetsgruppen. Det här är ju någonting som inte finns idag. Det är en form av hård segregation som vi inte upplever. Naturligtvis finns det ju liksom en påfallande segregation. Men den kan också vara på olika sätt. Den kan vara både i... rummet till exempel. Alltså att man är helt åtskilda, man bor på olika ställen, man, som Ann har skrivit om också, att man inte delar resurser utan olika befolkningsgrupper råkar aldrig riktigt på varandra.
Delar resurser betyder i det här sammanhanget då att man inte går på samma gator eller använder samma simhall?
Inte går på samma gator, inte besöker samma simhall, inte besöker samma affärer, inte går i samma skolor. Liksom de offentliga inrättningarna. Allt som kan ordnas in under samhällets resurser, att man inte delar det. Och det har varit mycket av den modernistiska planeringen har skapat de här isolerade öarna, tyvärr. Så man kan ju ha en rumslig segregation på det sättet, men man kan ju också ha en annan segregation, och den är ju mer social, att man ändå rör sig i samma rum. Men man har liksom inget liv tillsammans riktigt. Och sånt kan man ju återfinna till exempel på i kontinentala städer så att säga. Där, om man skulle ta ett exempel som jag känner till när det gäller Kreuzberg i Berlin till exempel, så kan man få för sig att den delar där är väldigt blandade. Man kan se både migrant, liksom människor med migrantbakgrund, turkisk bakgrund till exempel, och några mer som ser ut som liksom, tyskar som rör sig. Men de liksom har ändå liksom inga gemensamma institutioner som de delar. Och de handlar på olika ställen och sådär. Så att segregation kan verkligen se olika ut. Och frågan är ju hur mycket man kan komma till rätta med det där när det gäller stadsplanering. Alltså jag tror definitivt att man kan adressera problemet kanske mer än vad man tidigare har trott att man kan göra genom vissa rumsliga ingrepp i staden.
Precis. Vad kan man göra för att minska segregationen med hjälp av stadsplanering? Ann, du har ju varit ute i debatten. Nu är det ju väldigt aktuellt det här med, eller det har det varit länge kanske, att man ska prata om att blanda boendet, att se till att hyresrätter byggs bland villor och tvärtom. Att det är sättet för att minska segregationen. Men du skrev ett debattinlägg som fick rubriken "Vi behöver fler Chinatowns", som ju lät lite tvärtom. Hur ska man göra?
Ja, men stadsbyggandet är ju en ganska, vad ska man säga, starkt verktyg att hålla isär eller få ihop människor. Och det tror jag vi behöver bli mycket, mycket mer medvetna om. Men det är då vi också behöver beskriva segregationen så som vi faktiskt kan uppleva den. Jag förordar att vi kan ha de här områdesbaserade beskrivningarna som använder statistikområden. Ja, men vare sig du eller jag eller någon annan vet ju var gränsen går för det här statistikområdet. Vi behöver också beskrivningar som kommer ner på marken. När jag rör mig i staden, när jag använder staden, vad är det jag kommer åt för samhälleliga resurser? Vilka andra människor? Och det är här som kanske är mer intressant, för det är det som också gör grunden för den samhälleliga sammanhållningen, den sociala sammanhållningen. Det är ju de jag möter på arbetsplatsen, i skolan, på biblioteken, och de jag råkar springa på. Rub shoulders är ett sånt här begrepp som man liksom möter. Och där kan stadsbyggandet verkligen göra skillnad.
Men vad är det då som behöver ändras i stadsbyggandet? Eller vad behöver man göra då för att skapa mötesplatser? Se till att människor gnuggar skulderna mot varandra?
Ja, och det handlar om hur vi strukturerar. Så att ju mer vi gör, vad ska vi säga, en stad som hänger ihop rent rumsligt, där vi har en centrala stråk och gator som kan bli den här smältdegen mellan områden, då kan vi också underlätta för utbyte mellan grupper Och ju mer vi isolerar och gör djupare, liksom, vi kommer längre ifrån varandra, ju viktigare blir det att det är en blandad boendegemenskap där. För i de områdena så är det inte särskilt bra förutsättningar för arbetsplatser. Det är inte särskilt bra förutsättningar att lägga kulturinstitutioner eller besöksmål, utan det blir egentligen sovstäder, har vi kallat det ibland, men rena bostadsområden. Och är de dåligt uppkopplade mot resten av staden, om man uttrycker det lite förenklat, då blir de också mer sårbara för segregationen. Och råkar det bli liksom en liksom ensidig befolkning, då har vi lagt grunden för ett segregerat samhälle och en segregerad stad, ju fler sådana områden vi har.
Så att det kan liksom behövas både mer, fler kontaktytor, men också att man blandar boendet?
Precis.
Ja, jag tänker, om man ska lämna liksom själva det fysiska stadsbyggandet, så är det ju den frågan om segregation och samlevnad någonting som också var en av de stora frågorna när ämnet sociologi föddes i storstäderna i början på 1900-talet eller slutet på 1800-talet. Den franska sociologen Émile Durkheim, han bekymrade sig ganska mycket för hur ska integration i våra storstäder egentligen gå till. För att det fanns ju naturligtvis blandade stadsmiljöer tidigare, alltså i en förmodern ordning. Och då var det ju, de var mångetniska och mångkonfessionella. Man kunde nästan var och varannan europeisk stad har ju haft flera olika folkgrupper. Men det var för att det baserades på att man hade olika funktioner. Alltså att man kunde vara en etnisk eller konfessionell grupp som hade en specifik funktion i staden. Och Durkheim menade att i den moderna storstaden så finns det tre saker som är viktiga för att integrera främlingar. Och det första är då den normativa integrationen, det vill säga att man delar värdegrund. Man har uppfattningen om vad som är rätt och fel och vad som är offentligt och privat. Och det andra var den funktionella, alltså att alla ska ha en roll i samhället, vara del i att arbeta för samhället, utöva en funktion som andra tycker är viktig. Och det tredje är den kommunikativa, att man ska kunna kommunicera med samhället, alltså man ska kunna självklart lära sig ett språk, i vissa städer kanske flera språk. Så de här tre, menade han, var de som då motverkade segregation. Han tyckte inte att det fanns en oro i att människor bodde koncentrerat i etniska eller konfessionella grupper. Om de här tre sakerna fungerade så hade man ett integrerat samhälle överlag.
Ja, och där kan vi ju komma tillbaka till din inledning här med Chinatowns. Alltså att det kan uppstå kluster i eller koncentrationer i städer, men de är ju då inte avskilda från resten. Det är ju inte så att det bara är de som bor i Chinatown som också är och handlar och lever i den, utan det är ju ett utbyte. Och jag tror att det är där som är den stora skillnaden, att det är svårt att i avskilda stadsdelar, väldigt segregerade stadsdelar, få till det där utbytet.
Men där har vi ju, bara för att inflika, vi har ju liksom till exempel i Sverige, eller inte minst i Sverige, så har vi ju en tradition av att bygga städer, hur vi byggde städer efter andra världskriget, som just gick mycket mot de här grannskapsenheterna och det slutna byggandet. Så det är ju en ganska stor insats som krävs, kan jag tänka mig, från ni som är kunniga på stadsbyggnaden och så, att liksom jobba mot det här ganska kraftiga idealet, att man sluter sig. Att man tänker att det är en uppfattning om demokrati också som har funnits länge i Sverige. Att den är en homogen uppfattning om demokrati. Att den fungerar bäst ifall vi liksom har tydliga gränser för den. Medan det du pratar om, Annu, är ju liksom någonting mycket mer flytande. Någonting som liksom, där en annan form för det demokratiska samhället i en stad.
Hur kommer framtidens städer att se ut i en tid som präglas av klimatförändringar och säkerhetshot? En omtalad idé är 15-minutersstaden. Man ska nå skola, jobb, affärer, natur och kultur utan bil för att få en mer hållbar och mänsklig stad. Hur ska man skapa gemenskap och vem ska ha rätt till staden? Ska uteliggare och missbrukare vara en del av den? Kommer klubbar och barer att flyttas till särskilda kulturljudzoner där det får låta? Ja, vad säger ni? Vilka är de dominerande idéerna om hur staden ska utvecklas? Vad finns det för visioner?
Ja, men du nämner ju något här. 15-minutersstaden har ju på senare tid fått en väldigt stort genomslag. Den har dock ingen väldigt tydlig definition. Och om man inte har en tydlig definition så är det ju lättare att komma överens om att det låter bra. Så ibland är ju de här diskurserna ganska användbara för att vi kan i alla fall diskutera något och börja gå i en riktning. Men till syvende och sist måste vi nog definiera det för att veta vad vi ska göra. Och då tänker jag att då behöver vi se bortom de här modellerna eller koncepten. Och som stadsbyggare så vill jag ju gärna lyfta fram de performativa egenskaperna. Alltså, vad gör den här staden? Vad presenterar den av samhället för oss? Hur möjliggör det för oss att leva och verka med varandra?
Ja, och vad ser du då om du tänker på den här 15-minuters-staden? Ja, vad är det för stad?
Är den utvecklad i en Paris-kontext där stadsstrukturen hänger ihop, där det just är inga skarpa gränser, där det är flytande övergångar mellan allting, så kunde det ju vara en idé. Men varför begränsa till 15 minuter kan man ju också fråga sig. Vi vet idag att det är väl inte så skadligt att ha 20 minuter eller en halvtimme att gå eller promenera till jobbet. Skulle det vara dåligt? Så där behöver vi också tänka. Vi behöver fundera på vad det är för problem vi ska lösa. Och där tänker jag att klimatutmaningarna, klimatförändringarna är viktiga. Vi har den sociala polariseringen. Städer då som kan lösa både klimat, hälsa, social sammanhållning. En stad som kan möjliggöra och bli en spelplan för att lösa dem. Det är ditåt vi behöver titta.
Och vad finns det för, är det 15 minuters staden hittills som finns kring detta eller finns det?
Ja, om vi skulle kunna definiera den i den riktningen. Jag tänker att vi behöver dels kanske fundera på att vi behöver begränsa ytan som städerna tar. Vi behöver använda den marken vi redan tagit i anspråk mycket, mycket bättre och låta det andra vara åkermark eller plats för olika naturens resurser och så vidare. Vi behöver också styra om så att det ska bli enklare att helt enkelt inte bli beroende av att använda en bil. Det är både en rättvisefråga men också en klimatfråga. Men sen är det också det här att vi behöver fundera på tätheten, hur vi bor, hur många kvadratmeter vi ska ha per person i framtiden, för allting kostar så att säga i energi och insatser. Och byggande och boende och uppvärmning och alla transporter, både av oss själva och varor och vatten och el och alltihopa, tar sig längre sträckor. Och här behöver vi hushålla i större utsträckning i framtiden och hitta de strukturerna som gör det möjligt att hushålla och dela. Vi pratar om delningsekonomi, kollektiva resurser. Att vi inte bygger i lägen där man inte kommer åt de resurserna, för då blir man utanför så att säga. Men vi behöver också fundera på platser för demokratiska processer, som du var inne på här. Att vi behöver faktiskt rum, det kan vara kulturhus eller medborgarhus eller andra platser där vi ger utrymme för att verka tillsammans och hålla på med de här förhandlingarna som gör att vi kan verka och driva samhället i en riktning som vi önskar.
Hur ser du på framtidens stad, Håkan? Vad blir det?
Vad blir det? Som historiker så kan man ibland känna att man kanske ska vara lite försiktig med att säga om framtiden. Det som jag har lagt märke till i alla fall, jag följer ibland också vissa liksom, grupper som försöker ha profetiska utsagor om framtiden. Det är att vi lever ju i städer där det har lagts ett tekniskt interaktivt lager över stadsmiljön och som har ersatt en massa funktioner som traditionellt sett fanns i staden. Så någonstans handlar det också om...
Vad är det för någonting, tekniskt interaktivt lager? Som
dina appar, det, liksom hur du hittar i staden, vem du dejtar, vilka inköp du gör, när du går på restaurang, vad du besöker för någonting. Det är det interaktiva lagret, det höljet som finns över staden, där människor agerar väldigt mycket. Och det har ersatt liksom den fysiska interaktionen på många sätt. Och vad vi nu pratar idealt om är ju liksom att försöka rädda eller återerövra de fysiska mötena, för de är ju väldigt viktiga. Men jag tror inte det här kommer liksom att försvinna, utan den tekniska innovationen kommer att gå ännu längre. Och jag är övertygad om att liksom teknik, AI, en allomfattande teknologi kommer också ha den både som service men också som ett hot, att en enorm kontroll av människor, av rörelser, av säkerhet som också kommer att kopplas till nya affärsmodeller. Så att man både får någonting, men det är också en fara i det man får. Och sen tror jag också att ytorna kommer att värderas mycket högre. Säkert också i hemmen, alltså ytorna blir dyrare för att de blir knappare. Det kommer att tvinga fram ytterligare en del smartare användningar. Så att det är väl de försiktiga spaningar, kanske lite dystopiska spaningar som jag gör.
Vad är det då som styr hur staden utvecklas?
Ja, men det här tycker jag är väldigt spännande och jag tror att vi behöver ha en bred diskussion om det där alla deltagare, alla invånare på något sätt behöver reflektera lite grann vilken stad vi vill bo i. Hur vill vi att samhället ska fungera? Ibland får jag höra att ja, men alla barnfamiljer vill bo med varandra. Det spelar ingen roll om du säger att vi vill blanda oss. Men om vi tänker ett steg till så vill jag verkligen bo i en stad där alla går runt med barnvagn och man ser inga tonåringar, man ser inga äldre, man ser inga av några andra grupper. Jag tror inte det och jag tänker att där behöver vi också fundera ett varv till att lämna den kortsiktiga individuella önskan om någonting och fundera över vad det är för samhälle vi skapar för oss och våra barn. När jag går runt i staden med mina barn, vad vill jag att de ska se och inte se? Ska vi gömma undan vissa grupper? Vi pratar ibland om hemlösa och det kommer klagomål. Men är inte det också, så länge vi inte kan ta hand om de där problemen, så är det ju ett problem som kvarstår och vi blir påminna om det. Det kanske också kan leda till handling och aktivitet att ha en vettigare bostadspolitik och att ha bättre sociala skyddsnät. Vi blir påminna om det hela tiden. Att få se andra verksamheter, folk som gör saker, det väcks drömmar. Jag vill också bli bagare, jag vill också göra sådär. Och vad spännande det här är. Vi lär ju oss saker om samhället och varandra genom att också få möta det här. Och kanske ännu mer nu när den virtuella världen på något sätt konkurrerar så är det viktigt också vad som händer i den fysiska världen skulle jag vilja säga. Och där tänker jag att kunna skapa det här att vi enkelt springer in varandra, att vi får syn på varandra. För det gör också att vi i större utsträckning har möjlighet att just få en högre servicenivå skulle vi kunna säga. Vi kan dela parkerna, mataffärerna, det blir underlag för olika typer av utbud och service.
Jag tänkte bara slå ett slag för den staden som är en väldigt gammal och traditionell form egentligen, som också borde, men det är så lätt att dras med i den här teknikvurmen och liksom fascinationen över vad som kan göras om vi fortsätter den här tekniska utvecklingen. Men jag tycker att en stad som en gammal form bör också vara den som försvarar low-tech istället för high-tech. Alltså att man ser till att det finns en bas för människor. Det finns en parkbänk liksom viktigare än en röststyrd hiss. För att det finns liksom flera användningsmönster. En fotbollsplan är viktigare än en liksom uppdaterad app. Att man liksom ser till att grundförsörja en stad med low-tech som går att liksom använda på olika sätt, som är enkel att använda, som är tillgänglig. För det skapar liksom, möjligheter för många människor.
Finns det någon lärdom du tycker vi ska ta med från historien när man tänker framtidens städer?
Oj. Jag kan inte svara på den. Det är en gång sitter och viftar.
Ja, förlåt.
Nej, men jag kan haka på där. För vi ser ju att vissa städer har ju funkat för väldigt många olika verkligheter och omständigheter, förutsättningar. Och det här talar egentligen för att vi ska ha lite svagare programmerade städer. Mm. Vi behöver en robust struktur. Ja, vi har byggt städer, säg Stockholm som har utvecklats över tid. Det har varit totalt avsaknad av bilar. Den funkade för gående, den funkade viss tid för hästtransporter. Sen har bilarna kommit in och sen knuffas bilarna ut från centrum igen. Alltså vissa strukturer är tåliga, robusta och vi kan prata om resiliens i strukturer. Och det tänker jag är en idealstad. Men det här ibland så vill vi liksom hyperanpassa och göra lite speciellt för en viss typ av förutsättningar och livsstil. Och den blir tyvärr utdaterad ganska ofta.
Så kan du ge ett exempel?
Ja, men vi kan ju ta vissa modernistiska förorter till exempel. Att det livet man trodde skulle uppstå där uppstod inte där. Och nu jobbar både kvinnor och män och ingen är hemma på dagen kanske av dem. Och det blir för lite underlag för att upprätthålla nu till och med skolor på de här platserna. Vilket gör att den samhälleliga närvaron sviker. Det blir en nedmontering. Det är nästan som ett landsbygdsfenomen i vissa ytterstadsdelar där det inte finns ens basservice, vilket gör det oerhört svårt att klara sig i vardagen. Så snarare kanske bygga den här robusta saken som kanske inte är så programmerad som vi pratar om i arkitekturen. Alltså det är inte, varje ruta är inte indelad att här ska man springa, här ska man sitta, här ska man, utan att det kan få användas lite olika över tid. Vi har inte råd att bygga om staden var tionde år, utan det vi bygger får vi ju leva med i flera hundra år. Och då gäller det att göra det så att det funkar i många olika typer av tider.
Håkan, har du kommit på något som vi ska ta med oss från historien för att inte göra om misstag eller så?
Ja, jag kommer på en sak som jag tycker är viktig och som jag blir fascinerad av alltjämt när man är i städer som uppvisar att de har haft den traditionen, nämligen när det allmänna tar medborgarnas sak och gör den till sin. Som till exempel i Wien. Hela den historien om Gemeindebauten, alltså de här allmännyttiga kan man säga bostadsprojekten som byggdes under mellankrigstiden. Som stolt också deklarerar att det här huset är byggt av staden Wien för dess befolkning. Jag tror det är väldigt viktigt att man har en i kommun till exempel då, i Sverige som tar en annan position än marknadens när det gäller utveckling av bostäder och infrastruktur och städer. Överhuvudtaget. För att som det har utvecklats under de senaste decennierna så kan ibland kommunerna bara fungera som någon slags smörjmedel för liksom, marknadskrafterna. Och det är inte riktigt så tycker jag en stad ska fungera. Ett stadsstyre ska också vara en slags behållare för sammanhållning och ha framförallt alla medborgarnas väl för ögonen.
Vi ska avrunda det här samtalet nu med era tips på upplevelser som har fått er att tänka nya tankar, se saker på ett nytt sätt. Vad har du med dig, Ann?
Ja, jag har fenomen och händelser som jag tänker kanske kan uppmuntra många. Cykelkurser och språkcafé. Konkreta insatser man kan göra, antingen att lära sig cykla eller hjälpa till som instruktör för att lära andra att cykla. Hälsa och klimat är vinnare i det här. Och sen språkcafé, antingen om man vill lära sig är det en fantastisk uppfinning, men också om man vill dela med sig och göra en insats för att motverka segregation i samhället.
Håkan?
Nu känns det som att jag har en väldigt samhällsonyttigt tips som bara var roligt för mig.
Shoot!
Jag råkade på jazzpianisten Keith Jarrett. Han fyllde ju 80 tidigare i år. Det kommer en tysk film som heter Köln 75 om den här berömda Köln-konserten nu bara i veckorna tror jag. Men jag råkade på en av hans senare improvisationer som heter 17 oktober 1988 som han spelade in i Paris. Det är en 40 minuter lång improvisation och han spelar den under en tid då han själv spelade in ganska mycket klassisk musik, Bach och Shostakovich. Och det här är så vackert och hypnotiskt att jag kan liksom inte lyssna på det om jag åker kollektivtrafik, för jag missar mitt stopp. Jag bara sitter kvar och liksom simmar runt det där musikhavet. Så att, ja, det var väldigt roligt att få återvända till någonting jag inte hade hört av Keith Jarrett.
Det låter som ett härligt hav att simma i. Tack så mycket. Det var allt från Filosofiska rummet om meningen med staden med Ann Legeby som är professor i stadsbyggnad vid KTH i Stockholm och Håkan Forsell som är professor i stadshistoria vid Stockholms universitet. Producent var Marie Liljedahl, jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Och nästa gång då handlar det om aktivism, bra eller dåligt för demokratin. Hjärta Filosofiska rummet i appen Sveriges Radio så får du det direkt levererat. Tack för idag, vi hörs snart igen.